Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer är en informationsslinga om Liberalernas EU-program. Och som sakkunnig med mig i studion har jag Alexander Enqvist från Liberalerna. Får jag börja med att fråga, vad är din funktion inom Liberalerna?
Jag har rollen som valledare för föreningen här i Tyresö.
Valet, EU-valet alltså?
Ja, EU-valet. Ja, men jag
riksdagsvalet också... är lite långt borta.
Ja, det är förbi nu.
Ja. Så, nej, det kommer ett nytt om några år.
Ja, några år.
Du, vi ska prata EU-programmet. Jag gick in på nätet och tittade på er, om man vill säga då, EU-valplattform. Och då är första rubriken där. Den lyder ja till Europa. Och jag, först måste jag då menar man, alltså Europa, då är det synonym, i det här sammanhanget, då är det synonym med EU, gissar jag.
Ja, jo, men det stämmer.
Då blir min följdfråga, hur ska det här ja till Europa tolkas? Varför är enligt ert förmenande EU bra för Sverige eller svenskar?
EU-samarbetet är absolut bra för både Sverige och resten av Europa. Om man... kolla på historien, Europas historia, så kan vi se att det har varit krig nästan hela tiden fram till nu på slutet av 1900-talet och början på 2000-talet. Och vi ser ju det som att EU är det bästa fredsprojektet som vi har haft någonsin. Och att det är ju tack vare EU också så har vi fått en enorm tillväxt i Sverige. Vi har ju kunnat öka på vår handel och kunnat... hur ska man säga, öka på levnadsstandarden i samhället.
Jag förstår när du säger fredsprojekt, men man måste väl också säga att vi hade fred i Europa långt innan EU kom till stånd. Alltså efter andra världskriget så kan man väl inte säga att vi haft krig i Europa.
I Europa har vi väl haft krig, kan man
men
säga.
Men efter andra världskriget?
Jo. Om man kollar på Jugoslavien.
Ja, men då är det inbördes, då är det inte mellan nationer.
Nej, det kan man väl säga.
Ja, okay.
Men vi ser ju som att länder som handlar med varandra, det är mycket mindre risk att de börjar kriga. Så det är därför vi vill kunna öka på handelsvägarna mellan de olika nationerna.
Så ja till Europa, det säger ja till fred i Europa. Är det lite så ni vill?
Ja, men absolut. Och det handlar också om att vi vill öka på samarbetet mellan nationerna. Vi vill att man i EU... öka på samarbetet, att man gör mer än vad man gör idag.
Vi kanske kan komma till vad det här samarbetet ska innehålla då.
Absolut.
Ni vill också skapa ett grönt och klimatsmart Europa, eller EU då. Kan du konkretisera, skapa ett grönt och klimatsmart Europa, vad betyder det?
Jo, vi ser ju någonstans att EU är den bästa verktygslådan, kan man säga, för att kunna lösa då de framtida klimatproblem som kommer att komma. Om vi ska kunna lösa de här problemen så måste vi ta till åtgärder. Och då är det bästa om vi kan samarbeta tillsammans. Och där är vi, till exempel Liberalerna, som det enda partiet lyft fram att vi måste genomföra en europeisk koldioxidskatt. Om vi ska kunna göra så att företagen får ett incitament att nu måste de faktiskt börja göra åtgärder för att minska sina utsläpp.
Men då en koldioxidskatt, och då är allting som så här, sprutar ut koldioxid det ska beskattas.
Det ska beskattas.
Det betyder då vanligtvis då fossilt bränsle används?
Eller? Ja, men exakt. Det är väl olika koldioxid, saker som släpper ut koldioxid eller saker som är liknande, har samma effekt som koldioxid. Så det kan ju handla om till exempel en europeisk flygskatt eller bara att är det någonting i produktionen som gör att det släpper ut extra mycket så får man betala mer.
Men jag undrar då så här, om ni ska göra en koldioxidskatt och det gäller flygplan och bilar och också att skapa värme i husen, alltså om man använder nu oljekraftverk för att producera det, så ska det vara skatt. Ja. Finns det någon omställningstid? Jag menar så här, de som då har köpt har en gammal bil och nu ska de gå över till en elbil eller någonting sånt, etanolbil. Men jag menar att göra elen kräver ju också en energikälla.
det stämmer.
Ja, så det är ju inte liksom koldioxidfritt.
Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Absolut inte. Och det är ju ett arbete man måste också göra. Där har vi till exempel kärnkraften som vi ser att man ska öka på det arbetet med att utveckla kärnkraften. Eftersom den är ändå fossilfri. Men det är ju egentligen inte någonting man bestämmer i EU-parlamentet, utan det är ju någonting varje nation bestämmer för sig. Men vi vill ju också se att man kanske har ett större samarbete mellan nationerna, hur man tänker kring energin. Och att finns det överskott i ett land så kanske det går liksom att transportera till några andra som man hjälps åt. Det finns ju väldigt mycket teknik som man skulle kunna dela med sig till exempel inom den sektorn.
Men om man då säger så här att vi bygger 2, 3, 4, 5 nya kärnkraftverk i Sverige. Och sen oturligt nog så blir det ett nytt Tjernobyl. Och så har vi vindar som blåser som det gjorde från Tjernobyl. Ja. Så att vi fick ju becquerel i Sverige för den här Tjernobyl-katastrofen. Ska vi då ersätta länder där vår radioaktiva nedfall, alltså om de drabbas av vår olycka beroende på vindar? Ja, då är vi skadeståndsskyldiga?
Ja, det låter väl logiskt att det smutsar man ner oss andra så får man ju betala för det. Ja. Nu är det ju så att Sverige kanske inte är det land som är i störst riskzon. Eftersom inte vi sitter på någon så här jordbävningsplats. Och att vi ändå är ett ganska, ska man säga, säkert samhälle som sköter.
Men shit happens.
Ja,
Three Mile Island i USA, det var ju inte heller jordbävningsdrabbat.
Nej.
Det var en mänsklig faktor, om jag minns rätt, som ställde till det.
Mm.
Ja. Ja, det men det var med. Du menar i alla fall att då ska vi ta ansvar för dem.
Ja,
det vi ställer till om olyckan är framme. Ja. Okej. En annan sak då som jag undrar över när du säger då klimatsmart. Jag bodde några år i Österrike, det har jag tjatat om förut, kära lyssnare, men nu har jag en ny person att fråga. Jag gick till centralstation i Wien och frågade vad kostar en tågbiljett till Stockholm? Och det här är 2010.
Ja.
Den kostar 800 euro, alltså 8000 spänn.
Ja, det är inte klokt.
Nej, men vi hade EU då.
Mm.
Ja. Och vi hade klimatproblem då.
Mm.
Men en tågbiljett kostade tur och retur, 8000 spänn. Jag kunde flyga från Bratislava. Min billigaste resa är med det här bolaget från Nyköping. Det är ju inte reklamradio det här. 29 euro, 290 kronor kunde jag flyga en gång för.
Ja.
Och ifrån Wien med det lågprisbolaget Flynicki, då räknade vi med mellan 100 och 150 euro för en tur och returbiljett.
Ja.
Och 800 för en tågbiljett.
Ja, jag känner igen problemet. Jag har bott i Luleå under ett år. Och det, för mig var det mycket, mycket billigare att flyga än att åka tåg.
Men varför,
så jag känner igen problemet.
Flygskatten man har infört, den är 60, det inrikesresor, den är 60 kronor va?
Oj, det har jag inte.
Jag tror att det rör sig om 60 kronor.
Ja, men det är väl logiskt. Ja, jag menar,
det gör ju ingen större förändring.
Nej, nej. Eller det gör ju en förändring på längden. Gör.
Om tågresan är så mycket dyrare,
ja.
Om man lägger på 60 kronor på flygresan som är så mycket billigare.
Mm.
Ja.
Ja, men exakt. Och där måste vi jobba med att kunna göra tågen billigare. Och det handlar ju väldigt mycket om att vi måste få ett gemensamt system för att det ska bli lättare att boka. Idag är det komplicerat att boka mellan de olika europeiska länderna. Vilket gör att, ja, då blir det dyrare. Men om man i Europa i samarbetet får ett större helhetsperspektiv där vi bygger ihop på ett smartare sätt. Man slutar tänka liksom isolerade celler. För då blir det dyrare och komplicerare, eller mer komplicerat. Och det finns liksom inte ett gemensamt system. Det är ju helt tokigt. Man skulle kunna åka till Spanien från Sverige. Det ska inte vara så svårt.
Mm. Ja, då håller vi tummarna för att ni får något genomslag då, så att det här blir verklighet.
Ja.
Men jag fortsätter i ett program då. Ni vill göra ett grönt och klimatsmart Europa.
Mm.
Och det är mycket om miljö i det här manifestet, valmanifestet och hållbarhet och sådär. Men ni säger också ett Europa för jobb och tillväxt. Men kritiken mot den här tillväxten, alltså den ekonomiska kakan, blir större. Tillväxt är ju också i praktiken vår konsumtion. Ja, det är bra att du inte nickar bara för att det märks inte i radio.
Ja, men det stämmer.
Ja, så tillväxt är ju i praktiken ökad konsumtion. Och det är många som menar att en stor del av vår problematik med ett hållbart samhälle, det är ju att vi konsumerar för mycket. Om alla på jordklotet konsumerar som en vit man i Europa, då skulle vi behöva, sägs det, 5 jordklot i dagsläget. Och det har vi ju inte. Nej, så jag bara undrar, hur får ni ihop ekvationen miljö som du pratar ivrigt för på hållbarhet och jobb och tillväxt?
Ja, jo, men det handlar ju om, det man måste komma ihåg när det kommer till konsumtion, det är ju att det är inte bara konsumtion av varor, utan konsumtion handlar om flera olika typer av konsumtion. Vi har ju konsumtion av tjänster. Idag så växer det fram en mycket större digital marknad som inte har funnits tidigare. Vi kan ju ta Spotify som exempel, eller Netflix. Det är ju ändå konsumtion som ökar på tillväxten, men där inte det blir någon större miljöpåverkan. Och jag håller med om att det är inte hållbart idag att vi fortsätter en konsumtion som handlar om att vi ska köpa små prycklar som inte är hållbara, som är liksom byggda med ändliga resurser. Det är inte hållbart. Vi kan inte leva så förrän vi kan bråka till andra planeter, som sagt, och börja ta resurser därifrån. Utan det handlar ju om att vi måste öka på den hållbara konsumtionen. Och där skulle man kunna använda EU till exempel, med att vi satsar mer av EUs resurser med att ta fram forskning och utbildning som gör att man kan ta fram de här produkterna. Jag tror jag satt och kollade på ett program här i dagarna om hur man håller på att ta fram nya bränslen som bygger på att man tar koldioxid från luften. Och det tyckte jag var så häftigt. För det är liksom, det blir ju konsumtion med minuseffekt. Så att jag tror på att man kan fortfarande ha tillväxt, men även klara klimatproblemen.
Men alltså, då menar du, nu kommer jag vara lite spetsig här. Men du säger då, vi kan börja konsumera högre grad tjänster. Och det är inte då lika miljöbelastande, eller kanske inte miljöbelastande alls. Men menar du då, du tog upp Spotify till exempel, och Netflix.
Ja.
Det är väl någon filmgrej, Simon? Jag är gammal gubbe.
Ja, okej. Okay. Ja, men det är filmtjänst.
Filmtjänst. Så du menar att om jag sitter och glor på Netflix och lyssnar på Spotify, då får vi tillväxt?
Ja, för du konsumerar en tjänst.
Ja, men det förutsätter ju då, för jag kan inte tänka mig att Spotify i sig skapar så jävla mycket jobb. Alltså jag måste ju ha ett jobb så att jag har en peng så att jag kan abonnera, eller hur man nu köper den här Spotify-låten.
Ja, just Spotify är ju en del jobb, men det finns ju andra sektorer. Jag vet ju att det finns en starkt utvecklande tv-spelsbransch till exempel, där man anställer mycket människor. Och det är ju också digitala tjänster som inte påverkar miljön.
Ja. Men om vi då fortsätter med det här då, vi har ju efter andra världskriget gått in i en era av automatisering, alltså bilbandet och allt det där. Och nu har vi fått robotisering, och som du själv nu har vi också fått digitalisering.
Ja.
Och det fortsätter ju, nu har vi AI, så artificiell intelligens.
Ja.
Det kommer ju ganska tätt numera larmrapporter om 20-30 år så har 50 000 jobb försvunnit och det så.
Det stämmer. Men det där, den har jag hört tidigare, just det där exemplet. Men det måste man komma ihåg att marknader utvecklas hela tiden. De jobb som förut fanns när man tände gatlyktor, de är borta när vi hade så här gatlyktor. Men det har ju kommit nya jobb. Och jag tror att det är så marknader. Vi kommer inte bara kunna ha massa människor som är arbetslösa, utan man kommer hitta nya sätt att arbeta, nya innovationer, nya. Jag tror att en AI eller en robot kommer aldrig kunna ersätta den kreativitet som människor har.
Okej. Ja. Men det jag är ute efter, jag hör vad du säger och håller tummarna att du har rätt för mina barnbarns skull.
Ja.
Ja. Men ni säger ju i ert valmanifest ett EU för jobb och tillväxt. Men du pratar ju hela tiden om att marknaden, alltså vad ska liberalerna göra i Strasbourg och Bryssel för att skapa de här jobben? Eller håller ni i tummarna att marknaden fixar dem?
Nej, men alltså det handlar om är att vi liberalerna i EU måste se till så att man kan öka på handeln mellan länderna. Så att det blir enklare att handla med varandra och att kunna sälja tjänsterna till andra länder. Det underlättar ju om vi kan göra det enklare. Jag vet inte om det är någon som skickar brev till Norge.
Alltså, nu ska jag inte vara elak mot det postverk vi har, men det är rätt meningslöst att skicka brev nu
för tiden. Ja, men jag skickar rätt mycket brev till Norge, och det är jättekomplicerat. Vilket gör att det tar mycket längre tid och man helst inte vill skicka dit. Men kan man underlätta, som man har gjort i EU till exempel, då ökar det ju på möjligheten att kunna sälja, och det ökar ju på ekonomin, vilket skapar fler jobb.
Ja, det beror ju på om vi nu tror på digitalisering och AI och allt det där.
Mm.
Men du är optimist och jag är lite pessimist. Så jag vill slippa min pessimism. Det är det handlar om.
Ja, jag förstår.
Så EU ska fixa jobb och tillväxt. Och det är en tillväxt som är miljövänlig.
Ja, det måste det vara.
Okej. Okay. Det här kommer du få äta upp sen om det går åt pipsvängen.
Men om det går åt pipsvängen, då påverkas jag också. Så att det...
Ja, okej.
Okay. Jag är ju ung, så att...
Ja. Men jag är också inne på det här och tjatar om det här, att en kritik mot EU, det är ju just det här att man i stor utsträckning har prioriterat det ekonomiska, så att säga, marknaden och företagande och så vidare. Och man ondgör sig över de här cirka 25 000 registrerade lobbyisterna som finns i EU. Ja, går i korridorerna i EU-institutionerna. Ja. Och det är ju i huvudsak lobbyister från näringslivet. Det finns lite från sådana här Världsnaturfonden och lite så. Men det är ganska lite jämfört med storföretagens lobbyister. Och den här kritiken, det är väldigt mycket ta hjälp av alltså stödja marknaden så att den fungerar bra. Men på bekostnad, eller man har glömt bort det sociala systemet och miljön, hittills i alla fall.
Ja, jag håller helt med dig. Det är så att EU-samarbetet har mycket handlat om ekonomi. Men där ser ju vi från Liberalerna att där måste det göras mer på de andra sektorerna också. Vi måste jobba mer med sociala frågor, vi måste jobba mer med miljö. Vi i Liberalerna har ju stöttat något som kallas för den sociala pelaren, som ska vara en grundpelare i EU-samarbetet. Där det handlar om att i EU så ska man sätta en miniminivå i länderna om hur mycket man tar hand om sin befolkning. Och det kan vi se till exempel i länder som Rumänien, där politiker vinner poäng på att inte ta hand om speciella grupper. Till exempel romer, som får det jättedåligt. Och det vinner de på. Och det är ju hemskt. Och så ska det inte vara. För får man, som vi ser det, resurser från EU, då måste man ta hand om befolkningen.
Vi har ju pengar, alltså i alla fall mer än vad Rumänien har per capita och sådär.
Ja.
Då ska vi betala till Rumänien så att de är snällare mot...
Eller de får ju pengar idag. Det får de får bidrag.
Och några betalar det.
Ja, det gör ju alla medlemsländer. Betalar ju för det. Och då får de pengar. Men de här pengarna har ju då inte kommit till vissa grupper i samhället som de egentligen borde ha kommit till.
Men har EU maktmedel till att se till att det kommer till vanliga människor då?
Nej, det är ju det de inte har idag. Och det är ju det vi vill se en ändring på. Att vi vill ju ge EU mer den här kraften att faktiskt kunna se till att de här grupperna får de här resurserna. Nu har ju vi varit med och stöttat den här sociala pelaren som ska genomföras så att det blir den här minimigränsen. Men sen måste vi också ha, det är ingen idé att ha en regel om man inte kan göra någonting om någon bryter mot det.
En påföljd.
En påföljd. Och då ser vi det som att nej, men då ska man inte få, då får man inga pengar.
Okej, då hoppar jag till en annan rubrik i ert valmanifest. Ni är också förespråkare för en global frihandel.
Mm.
Och då undrar jag så här, kommer inte Sverige lite i strykklass då? Jag menar, för mig är det i alla fall att världen fungerar så att den med lägst produktionskostnader får jobbet, alltså säljer produkten. Hur ska Sverige med sitt löneläge klara den här globala konkurrensen? Ja, men vi ser ju hur mycket Kina har fått. Och det finns ju lite av de här BRICS-länderna som de kallas för. De här nya ekonomierna.
Ja, men exakt.
Det verkar vara de, men det verkar ju vara de som drar nytta av den här frihandelsiven.
Ja, jag skulle säga att i ekonomi, man kan ju se det ekonomi som att det är en som alltid vinner. Men så ser ju inte vi liberaler, utan vi ser det som att man lyfts båda i det hela. Och jag förstår din tanke om att vi kan inte konkurrera, de har lägre löner. Men det är ju inte bara löner det handlar om, utan det handlar ju också om att vi har ju en annan sak vi kan bidra med. Vi har ju en väldigt utbildad befolkning som... Vi har gratis skola, det har man inte i alla länder. Och det är ju sådana saker vi kan konkurrera med. Om man kollar på till exempel företag som Volvo, de har ju inte, liksom, de har inte flyttat ur landet. Men det är ju för att det finns kompetensen här. Och det är ju sådana saker vi måste satsa på istället. Speciellt i EU med utveckla utbildningssystemen så att vi får mer symmetri inom unionen.
Men man kan ju också säga, eller jag vill påstå så här då, när jag var i din ålder, ja, betydligt yngre än vad jag är idag. Nej, men då kunde man med stolthet säga att Sverige var en industrination. Och det var ju lite på grund av andra världskriget. Vår produktionsapparat var intakt, mer eller mindre.
Ja, det stämmer.
Så under 50-, 60-, 70-tal så var vi en industrination. Med mer och mer frihandel så kan man ju inte längre säga att Sverige är en industrination.
Alltså, nej, men det kan man väl säga. Det man måste komma ihåg när det gäller just de här årtionden efter andra världskriget, det är ju att vi hade en enorm ekonomisk tillväxt i stora delar av världen som byggde på att liksom, Europa var sönderbombat. Men det som hände på under 70-talet var ju att då var det färdigbyggt. Vi kan ju se det att där har förändrats ekonomin. Och jag tror att den här enorma ekonomiska tillväxten som hände under den här perioden, den var väldigt mycket en så här, ett undantag i historien. Ska vi kunna se en sån enorm tillväxt i Europa igen, då kanske vi måste ha till världskrig. Och det tycker inte jag är så här, någon superbra idé.
Ja,
men sen är det ju, som jag har sagt tidigare, alltså marknader förändras. Vi har inte kvar till exempel den stora varvindustrin vi hade i Sverige.
Utan
den
textilindustrin
har ju,
är borta.
Nej, den är också borta. Ja, men exakt. Och det var ju för att vi var ett lånlöneland. Men då får man ju välja. Antingen så blir vi... Ja, då börjar vi sänka lönerna ännu mer. Eller så behåller vi de löner vi har och så satsar vi på nya marknader genom utbildning. Så att det ökar ju på människors valfrihet.
Men alltså... Vi ska ha mer utbildning och spetsutbildning. Men det är ju inte en EU-fråga. Det måste väl vara en svensk fråga hur mycket vi satsar på skolväsendet?
Ja, det är, man kan säga att det är båda. Det är både att vi i Sverige kan satsa på vår utbildning. Men även så att vi kan satsa på till exempel att EU, man använder EUs resurser på att satsa på forskningen. För idag går ju till exempel väldigt mycket av EUs resurser till jordbruksstöd. Jag tror det är så här 40% av alla resurser. De här pengarna ser ju vi som att de mycket bättre skulle kunna gå till att utveckla våra universitet i forskningen. Till exempel för klimatet men även för vår konkurrenskraft. Och sen så handlar det om att vi måste kunna öka på kommunikationen mellan de olika universiteten. Så att om jag som bor i Sverige vill studera i Paris så ska jag ha den möjligheten. Men då ska också mina betyg kunna föras över på ett bra sätt. Det är ju det, man har ju gjort åtgärder för att betygen ska bli mer likgiltiga mellan de olika unionsländerna.
En annan fråga som lämnar då ekonomin. Migrationsfrågan är ju också aktuell. Vi ser, om man nu får kalla det mer nationalistiska partier. Ja. Och då menar inte jag nazistiska partier. Nej. Men alltså man tittar till sitt eget land. Och då är den här migrationsfrågan en central fråga. Vi ska mer begränsa inflödet av nysvenskar, om jag får uttrycka mig så.
Ja.
Och vill ni att EU ska göra den här frågan?
Ja, men här handlar det om att medlemsländerna i samarbetet, alla måste få ta sitt ansvar. Vi måste dela den bördan som kommer av när vi ska ta emot alla flyktingar. Så att man gör det mer proportionerligt så att man får liksom bidra utifrån sin förmåga lite grann. Och ska vi kunna lösa de här liksom, utmaningarna, då måste vi göra det tillsammans.
Är det samma sak där då att det måste till påföljd? De som inte tar sitt delansvar, de måste få en påföljd?
Ja, det stämmer. Och det ser vi att det finns länder som säger att nej, men vi ska inte ta emot. Nej, men då ska ni inte ha pengar heller.
Men hittills har de väl inte fått någon påföljd?
Nej, det har de inte. Och det är för att det finns många partier idag som inte vågar ge EU den förmågan att faktiskt kunna ge påföljder om man inte följer de här reglerna.
En annan sak som jag noterade där, det var en rubrik som hette Värderingarnas Europa. Och det är igen då, om du kan konkretisera, ska EU bestämma vilka värderingar som ska råda i Europa?
Det finns vissa grundvärderingar i samarbetet som vi ser att de måste vara självklara och de måste lyftas fram. Och det är värderingar som demokrati och yttrandefrihet. Saker som vi ser som liberala värderingar som vi alltid har stridit för. Och det vi kan se idag är att vi har länder som till exempel Ungern där man inskränker yttrandefriheten. Vi har ju Viktor Orbán där, ledaren, som har stängt ner universitet och tystat journalister. Och det ser vi som att nej, det här är inte okej. Och därför måste vi stå upp för de här värderingarna med yttrandefrihet, demokrati och det öppna samhället.
Men kommer efter det här valet, om vi tittar på opinionsläget, för hela tiden tycker jag att vi kommer tillbaka till att det fattas påföljder, alltså de som inte sköter sig.
Ja.
Kommer EU att få de musklerna om vi tittar på opinionsläget nu?
Ja, det hoppas vi. Vi vet ju till exempel att den liberala gruppen kommer att växa. I och med att det franska partiet En Marche kommer in i EU. Och det är ju en påtryckning på att vi måste få in de här reglerna.
Så du är hoppfull i alla fall?
Jag är hoppfull, ja men absolut.
Om man alltså förutsätter att man röstar liberalt alltså, då är du hoppfull.
Då är jag hoppfull, ja.
Det är därför du sitter
här. Ja, men verkligen. Och det man måste tänka på är att vill man att EU ska göra någonting, då kanske man inte ska rösta på ett parti som är tveksamt eller bara är negativ. Utan EU är en otroligt stark och duktig verktygslåda som vi kan använda. Men då måste vi inte vara rädda för att använda den här skruvmejseln vi har.
Men nu vet inte jag hur sant det där är, men det gick ju en story för ett tiotal år sedan att EU hade bestämt att gurka skulle vara raka, om jag minns rätt. Annars fick den de inte kallas gurka. Det ger ju ett litet löjesskimmer över sig.
Ja, men exakt. Jag tror inte det är helt rätt. Jag tror att de bara så här, de har någon så här, olika, ska man säga, kategorier på mat. Och att då hamnade den i någon annan kategori eller något sånt där, har jag för mig. Men de fick fortfarande säljas som gurka. Men sånt där är ju otroligt onödigt. Och det finns mycket byråkrati i EU som är onödig. Och det kommer sig i att när man skapade samarbetet, då behövde man göra väldigt mycket så här kompromisser för att man skulle kunna få ihop de här olika styrsystemen som finns i Europa. Men nu när vi ändå har samarbetat så pass länge, så kan man börja ta bort vissa av de här kompromisserna. Det finns till exempel en jättedum grej att man gör, att man flyttar hela EUs högkvarter från Bryssel till Strasbourg.
Ja, det
är ju så här.
Det är en gång i månaden om jag minns rätt.
Ja, jag vet inte exakt hur ofta det är, men jag vet att de gör det.
Kostar rätt många miljoner.
Flera miljoner, och det är otroligt onödigt.
Inte flera miljoner, många, många, många miljoner.
Ja, ja. Ja. Och det var ju en form av så här kompromiss för att ja, men vi har inte riktigt litat på varandra tidigare. Men nu börjar vi lita mer på varandra och då kan vi ta bort de här sakerna. Låt den stanna på samma plats och så kan vi ta bort viss av de byråkratin som finns och börja utveckla samarbetet.
Ja. Har du någonting alltså, som vi har glömt bort och som är väldigt viktigt att lyssnarna får veta?
Ja, jag tror att det absolut viktigaste är att man faktiskt går ut och röstar. För om vi kollar på statistiken från förra valet så var det bara 50% som röstade i förra EU-valet. Och vill man förändra EU så gäller det att faktiskt gå ut och rösta.
Man ska rösta, men har inte EU ett ansvar att det blir attraktivt att gå och rösta om?
Ja.
Och lite som vi nu har pratat om, det har inte hänt så mycket och ibland är det löjliga saker som händer. Och det är lite ineffektivt om man flyttar runt och bla bla bla. Alltså, jag hör ju de här strömningarna. Varför ska jag gå och rösta?
Men det är ju för att vi
ska... 85% valdeltagande i riksdagsvalet.
Ja. Ja, men exakt. Och det handlar ju om att man behöver rösta, men se till att rösta på partier som vill göra någonting också. För röstar man in de partierna, då kommer vi att kunna få ett större inflytande. Vi ser ju från Liberalernas sida att vi måste öka på så att EU-parlamentet får ett större inflytande. Idag har de till exempel inte lagstiftande kraft som riksdagen i Sverige har, utan det ansvaret ligger på EU-kommissionen. Så att där vill ju vi se att det finns förändringar och gör det ännu mer demokratiskt. Men då gäller det att man röstar på partier som vill göra någonting.
Då tackar jag dig och så får jag hoppas att lyssnarna har blivit lite klokare.
Tack så mycket.
Ni har hört Alexander Enqvist från Liberalerna berätta lite om vad Liberalerna vill få till stånd inom EU-institutionen. Tack för att ni lyssnade.